بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Barmhärtighet till mänskligheten. I det förra avsnittet gick vi igenom när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mottog uppenbarelsen och kom i kontakt med Jibril för första gången. Vi gick igenom när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam träffade Waraq ibn Nawfal, som berättade för honom att han kommer att bli utkört från sitt folk. Vi gick igenom varför profeten sallallahu skulle bli utkört från sitt folk och varför muslimerna idag bekämpas. Och anledningen till det är inte att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med en ny religion, utan för att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams religion eller din eller ideologi kommer och hotar de mäktigas intressen, deras positioner, deras status och deras ställning. Och samma sak gäller idag. De som styr världen, de som bestämmer lagarna, deras intressen hotas av att islam sprider sig. Eftersom att islam inte är en religion i en snäv betydelse. Utan islam är en ideologi som ska tillämpas i samhället, en livsstil. Och det är av den anledningen som islam bekämpas. För att islam är alternativet och räddningen för samhället och alla problem som samhället lider av. Islam sändes av Allah subhanahu wa ta'ala som en barmhärtighet till mänskligheten. Abu Jahl, som vi gick igenom i förra avsnittet, var väldigt tydlig med varför han bekämpade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det var av arrogans. Det var för att han inte kunde acceptera att någon från en annan stam skulle bestämma över honom. De visste att Allah subhanahu wa ta'ala hade skapat himlen och jorden. Men de kunde inte acceptera att det var Allah subhanahu wa ta'ala som skulle bestämma vad som var rätt och vad som var fel. Vad som var gott och vad som var ont. Det var det som var deras problem. I det här avsnittet går vi vidare med den andra uppenbarelsen. Vi avslutade förra kapitlet eller förra avsnittet, men när det blev uppehåll i uppenbarelsen, att under 40 dagar så kom ingen uppenbarelse. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade gå upp till berget för att söka efter Jibril, för att vänta på en ny uppenbarelse, men det kom inte. En dag så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril i sitt verkliga utseende med 600 vingar, och han täckte hela himlen. Han sa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: du är Allah subhanahu wa ta'ala sändebud och jag är Jibril. Och samma sak hände då igen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skyndade sig hem till Khadija radiyallahu anha, och profeten sa till henne: täck mig, täck mig. Men när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var under täcket, skakandes, darrandes, rädd, förskräckt, kom Jibril igen. Men nu kom han med en ny uppenbarelse. Allah subhanahu wa ta'ala nedsände: ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rijsa fahjur, och la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Du som sveper om dig i din ensamhet, stå upp och varna, och prisa din herres majestät, och rena ditt hjärta och fly från all hednisk smitta. När du ger, ge inte för att få något tillbaka, och ha tålamod och fördrag med allt för din herres skull. Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: res dig upp och börja kalla folk till islam. Res dig upp och förkunna ditt budskap. Res dig upp och sprid det islamiska budskapet. Och låt mig ställa er en fråga. Hur många gånger har någon sagt till dig: kalla till islam, gör da'wa, sprid islam, berätta om islam, berätta om profeten, berätta om Allah subhanahu wa ta'ala, även om det är en vers. Vad väntar vi på egentligen? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: "Belligu anni walau aya." Förmedla om mig även om det vore en vers. Och det att kalla till islam, att sprida det islamiska budskapet, att prata med sina grannar, med sina kollegor, med sina kamrater, skolkamrater eller alla människor man träffar, det är en plikt på varje muslim. Det är muslimernas plikt att sprida islam. Precis som vi ber, precis som vi fastar, precis som systrarna bär slöja, precis som bröderna och männen försörjer sina familjer. Det är en plikt på varje muslim att sprida det islamiska kallet. Att bära da'wa. Så jag uppmanar er att kalla till islam. Arbeta för islam. I den här versen så säger jag att profeten Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sätt honom, res dig upp. Du som sveper in dig. Res dig upp och börja kalla. Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten att det är dags att arbeta. Lägg ifrån dig ditt täcke. Lägg ifrån dig din lathet. Lägg ifrån dig de här ursäkterna. Lägg ifrån dig hopplösheten och förtvivlan. Släng ifrån dig allt detta och börja arbeta. Det finns inga profeter längre. Profeterna, den sista profeten var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det är vi muslimer som bär det ansvaret idag. När profeten sallallahu alaihi wasallam fick dessa verser, kom Khadija ner till honom under täcket och sa till honom: "Ja Muhammad, gå och vila. Imorgon kan du börja." Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ställde sig upp då och sa: "Det finns ingen vila idag. Efter idag finns ingen vila." Och det är så en muslim ska vara. En muslim ska spendera sitt liv för islam, för att sprida islam, för att agera enligt islam, för att arbeta för islams skull och för att stå upp för islam. Att kasta bort täcket, eller att Allah subhanahu wa ta'ala säger "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andhir", det innebär inte bara lathet eller att man ska prioritera det. Det innebär att man ska övervinna alla de här hindren som hindrar oss från att sprida islam. Det kan vara rädsla. Det kan vara att man är rädd att sprida islam för att man är rädd för att förlora sina studier och bli utslängd från skolan. Eller förlora sitt jobb och inte kunna fortsätta i sin anställning. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, när han fick det här budskapet och Khadija sa till honom: "Vila ja Muhammad, alltså vila, du kan börja imorgon." Så ställde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sig upp och han sa: "Det finns ingen vila efter idag." Det finns alltså ingen vila eller tid för att vila längre. Vi har vilat tillräckligt. När profeten sallallahu alaihi wasallam senare, ungefär 23 år senare, låg vid dödsbädden, så skrek Fatima, hans dotter radiyallahu anha: "Oj vad svårt du har i min far. Vad jobbigt du har det. Wa karba abata." Då svarade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam henne och han sa: "Din far möter inte på några svårigheter efter idag. La karba ala abiki ba'da al-yawm." Alltså idag är sista dagen för din far att behöva genomgå svårigheter. Så när han fick uppenbarelsen, när han fick profetskapet, när han fick befallningen att börja sprida islam, då var det ingen vila längre. Men när han låg vid dödsbädden, då var det dags för att vila. Detta betyder att livet inte alls är för vila. Livet är för att arbeta, för att kämpa, för att få en hög rang i Jannah, för att vinna oss en fin position med profeten och med sahaba. Och profeten sallallahu alaihi wasallam gav oss ett gott exempel på hur vi ska leva vårt liv, hur vi ska se på livet, vad vår syn på livet ska vara. Och inte se det som om det vore en plats bara för att leva livet, eller att det vore en nöjesfält bara för att vi ska följa vissa nöjen eller tillfredsställa vissa behov. Det var en man tidigt i Mekka som hette Ufayf ibn Qais. Ufayf ibn Qais var en affärsman. Och han stod redan i början av profetskapet, i början av islam, och handlade med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams farbror Al-Abbas, som då fortfarande var mushrik. När de stod en dag vid Kaaba så såg Afif ibn Qais, eller Afif ibn Qais, han säger i återberättelsen: "Medan jag och Al-Abbas gjorde affärer såg jag en man komma ut från sitt tält och titta på solen och sen börja be. Och sen såg jag en ung pojke som kom ut från samma tält och stod vid mannens högra sida och började be. Sen kom en kvinna som ställde sig bakom dem och började be. Rufayf ibn Qais frågade Al-Abbas: "Vem är den här mannen?" Al-Abbas svarade: "Det är min brors son." Så Rufayf sa: "Och den där pojken då?" Han sa: "Det är också min brors son." "Vad gör han?" frågade Rufayf. Al-Abbas svarade: "Han ber." Så Rufayf frågade förundrad: "Men det finns ju ingen staty framför dem." Al-Abbas svarade: "De ber till Allah, himlarna och jordens skapare." Och det syntes på Al-Ufayf ibn Qais att det han hörde verkligen fångade honom. Så Al-Abbas märkte det och sa: "Vill du att jag presenterar dig för honom?" Så Al-Ufayf ibn Qais fick nu chansen, eller ställdes inför ett val, att bestämma sig. Vad ska han prioritera? Handeln, hans jobb, hans pengar, hans karriär, hans förmögenhet, hans intressen, personliga och materiella intressen? Eller skulle han göra det rätta och ta kontakt med profeten och få en mening med livet för att leva sitt liv korrekt? Han svarade: "Låt oss fokusera på våra affärer." Med det svaret, med det enda misstaget som ibland vi kan nonchalera, vi kan inte lägga något stort värde på, miste Ufayf ibn Qais sin chans att möta profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och bli muslim. Ufayf ibn Qais blev muslim 20 år senare, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tillsammans med muslimerna intog Mekka. När alla människor var glada, alla firade profetens återkomst eller profetens ingång i Mekka och erövrandet av Mekka, så var det en enda person som satt och grät, och det var Ufayf ibn Qais. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam såg honom sa han: "Detta är en dag då ingen ska gråta." Han svarade honom: "Ja Rasulallah, jag kunde ha varit den fjärde bland er. Jag kunde ha varit den fjärde muslimen. Ett enda felaktigt beslut om att skjuta upp mötet med profeten, om att skjuta upp kastandet av den här filten, om att börja agera, det fick honom, och det orsakade att han missade hijra, utvandringen till Medina. Att han missade slaget vid Badr, vid Uhud, Al-Ahzab, Al-Khandaq. Han kunde ha varit muslim före Abu Bakr, före Umar radiyallahu anhuma. Ett enda fel beslut om att skjuta upp det, om att inte börja agera, att tänka på dunia, för att han missade chansen att få de högsta rangen i paradiset. För att vi ska få dem så måste vi följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams exempel om att agera direkt och inte tänka på någon vila, om att prioritera rätt, att prioritera Janna över akhir, alltså akhira över dunya. Jordelivet har ingen, alltså det går inte att jämföra med akhira, med livet efter, med paradiset. Så profeten sallallahu alaihi wasallam lärde oss, gav oss ett exempel att själva söka sig till Allah subhanahu wa ta'alas välbehag. Att vi själva strävar efter att arbeta för islam, att göra islam till en verklighet. Så Ufayf ibn Qais exempel borde vara ett exempel som vi reflekterar kring. Att vi inte skjuter upp det. Att vi börjar agera. Att vi börjar arbeta för islam fort. Utan att ha ursäkter och förhala det hela. Nej, tvärtom. Vi ska sträva. Vi ska skynda oss till Allah subhanahu wa ta'alas befallningar. Vi ska skynda oss till att arbeta för islam. Vi ska inte låta vissa hinder som vi ser idag, till exempel vissa stämpelord, extremist, radikal, islamist eller alla de här försöken att skrämma muslimerna från att stå upp för islam, försöken för att få muslimerna att engagera sig i välgörenhet eller engagera sig i humanitära arbeten eller föreningar eller så. För dessa försök är att få muslimerna att inte kalla till islam i sin helhet, inte stå upp för islam. Att inte prata om de kritiska frågorna inom islam, för då kan du få svårigheter i ditt liv, i dina studier, i ditt jobb, i din familj. Och det är inte lätt. Men att säga sanningens ord är en plikt. Att sprida islam är en plikt. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger i en hadith: Qawlul haqq, att säga sanningen, att stå upp för sanningen, la yuba'idu min rizqin wa la yuqarribu min ajal. Alltså att sanningens ord, att stå upp för sanningen, skjuter inte ifrån dig din rizq, din försörjning från Allah. Allah subhanahu wa ta'ala har redan bestämt din försörjning. Så den kommer inte att skjutas bort. Du kommer inte få den förminskad bara för att du står upp för sanningen och säger sanningens ord. Och din död kommer inte att komma närmare. Det är en försäkran från Allah subhanahu wa ta'ala. Khadija radiyallahu anha var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams hustru och psykiska stöd. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uppskattade henne väldigt mycket. Och till och med Allah subhanahu wa ta'ala skickade en hälsning till Khadija genom Jibril när Jibril kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och sa: Inna as-salama yuqri'uka as-salam wa yuqri'u Khadijat as-salam. Profeten Muhammad sa, alltså att Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten genom Jibril: As-salam, alltså Allah subhanahu wa ta'ala hälsar på dig och hälsar på Khadija. Så profeten Muhammad svarade och sa det till Khadija. Så Khadija svarade inna Allah, eller han sa till henne inna Allah yuqri'uka as-salam. Så hon svarade Allahu as-salam wa minhu as-salam wa ala rasulihi as-salam. Efter hennes död, när Khadija dog och när profeten sallallahu alaihi wasallam erövrade Mekka, när alla stammar tävlade om vem som skulle vara det som skulle gästas, alltså att profeten sallallahu alaihi wasallam, de skulle gästas av profeten sallallahu alaihi wasallam, så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam till dem att fästa hans tält vid Khadijas grav. Och han gick inte och sov hos någon, utan han sov vid Khadijas grav som ett tecken på hans uppskattning. Och han fäste flaggan vid hennes grav. Och allt detta var för Khadija var en rättfärdig fru. En fru som stod vid sin man. En fru som arbetade, eller som var ett lojalt stöd och ett mentalt stöd för honom hela hans liv, hela hennes liv som hon levde med honom. Vi såg i det förra avsnittet hur hon stod vid hans sida när han för första gången kontaktades av Jibril. Av ängeln Jibril. Och det kommer hon att göra hela hennes liv fram till att hon dör. Och det uppskattade profeten väldigt mycket. Aisha radiyallahu anha brukade bli avundsjuk på henne. Till och med efter att hon hade dött. Hon brukade säga till profeten: Ja Rasulallah, du nämner den här gumman. Hon använde ordet gumman. Du använder den här gumman. Du nämner henne alldeles för ofta. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju gett dig en bättre än henne. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörde detta så svarade han: Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala har inte gett mig någon bättre än henne. Hon trodde på mig när hela folket förnekade mig. Hon litade på mig när folk kallade mig för lögnare. Och hon stödde mig med allt hon hade. Och Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat mig med ett barn från henne. Och under hela hennes livstid så gifte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte med någon annan. Hon hade en speciell ställning hos honom. Och alla hans barn var från henne förutom Ibrahim, som var från Maria. Hans barn från Khadija radiyallahu anha var Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Abdullah och Fatima. Och det är det här som en rättfärdig hustrus uppgift är och roll. Det är att ta hand om mannens hushåll, att ta hand om barnen, att uppfostra dem en islamisk uppfostran, att stå vid mannens sida i kallet till islam, att man båda har samma inriktning och att man båda har samma mål i livet, och det är att nå Allah subhanahu wa ta'alas välbehag, att man båda stödjer varandra i Allah subhanahu wa ta'alas väg. Kort därefter uppenbarar Allah subhanahu wa ta'ala nya verser. Ja ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, och flera verser. Alltså du som täcker om dig i din mantel, vaka i din bön under natten. Alltså nya verser som talar om nattbön och att man ska be extra. Det var alltså en befallning om att be och dyrka Allah och ha ett starkare band till Allah subhanahu wa ta'ala. Och en närmare titt på det visar att uppenbarelsen nedsändes i en viss ordning. Det första som uppenbarades var iqra, läs. Få mer kunskap, kultivera dig. Sedan kom befallningen om att börja arbeta och sprida de här kunskaperna, sprida det här budskapet. Alltså att du lär dig för att sprida kunskap, för att sprida budskapet, för att sprida det du lär dig. I islam finns det inget som heter kunskap bara för kunskapens skull. Utan kunskap ska man agera efter. Så man ska tillämpa det. Så man studerar för att lära sig och för att agera enligt och för att sen sprida. Det var i den ordningen uppenbarelsen kom. Sen kom versen om att be. Dyrka, få ett starkare band med Allah subhanahu wa ta'ala. Den andra uppenbarelsen när profeten Muhammad s.a.w. blev befalld att kalla till islam. Det var en befallning att arbeta och lämna livet, lämna dess frestelser och begär. Det var om att prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså att frukta honom och inte frukta någon annan. Att inte låta någon stoppa dig eller få dig att hålla dig borta från din uppgift. Din uppgift att sprida islam. Att vi ska göra allting för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Inte för att få någonting tillbaka. Din befallning, alltså befallningen vi fått från Allah subhanahu wa ta'ala, det är att sprida islam. Och det är en oerhört svår uppgift. Som kommer att behöva tålamod. Så för att vi ska kunna ha den här tålamoden, för att vi ska kunna arbeta för Allah subhanahu wa ta'alas skull, så behöver vi det här, ett starkt tålamod. Och för att klara av det så behöver vi en styrka som endast kommer från tillbedjan, från dyrkan, från närhet till Allah subhanahu wa ta'ala, från en stark relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Så därför måste vi be under natten, läsa Koran, göra dhikr. Så att vi har orken. Ju närmare vi är Allah subhanahu wa ta'ala, desto enklare blir det. Ju mer ork vi har, det är som ett bränsle som håller igång oss. Tänk att du arbetar i ett företag och du har en chef som hela tiden peppar dig, som hela tiden är bra med dig. Som hela tiden uppskattar och ger dig vissa förmåner. Jämför dig med en chef som bara ser ner på dig. En chef som aldrig uppskattar ditt arbete. Skillnaden i ditt arbete kommer att visa, det kommer bli en stor skillnad i hur du arbetar. Du kommer kämpa för den chefen som visar uppskattning och som alltid är bra med dig. Till skillnad från den andra chefen. Och samma sak gäller här. Ju mer vi vet om Allah subhanahu wa ta'ala, ju starkare relation vi har till Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer allt annat som vi får utstå, alla svårigheter som vi möter, kommer ha mindre effekt. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرَقَ بِمَا يَقُولُونَ. Vi vet att de hädiska ord som de yttrar gör dig djupt beklämd. Alltså att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mår dåligt och känner sig dålig av det som han får höra av Quraysh. Så vad är lösningen till det? Det är فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Så lösningen till det är att lova och prisa Allah subhanahu wa ta'ala och falla ner på ditt ansikte, alltså att göra sujud, att be. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala tills döden når dig. Alltså, låt inte de här orden. Låt inte att folk klandrar dig eller attackerar dig eller säger dåliga saker om dig. Kalla dig extremist, terrorist, radikal, islamist eller alla de här olika glåporden. Eller de försöker använda dem som glåpord. Låt inte det hindra dig från att fortsätta ditt arbete. Låt inte det hindra dig från att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala fram till döden. Det här är lösningen för dig. Och för att du ska orka så behöver du en stark relation till Allah. du behöver dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, ha en stark relation till honom. De första muslimerna, efter att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fick uppenbarelsen, så var den första som blev muslim Khadija radiallahu anha. Sedan blev Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu muslim, och sen Zayd ibn Thabit. Efter det blev Abu Bakr muslim. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: jag har aldrig någonsin kallat någon till islam utan att de funderade en stund innan de omfamnade den, förutom Abu Bakr. Han tvekade inte. Så fort han blev muslim så gällde samma sak honom. Res dig och kalla, res dig och sprid, res dig och börja varna folket, kalla till islam, sprid det islamska budskapet. Och det här kommer gälla alla som kommer att bli muslimer. För islam kom inte för att det ska fastna hos vissa personer eller att det skulle bevaras i hemmet. Islam kom för att spridas. Och om vi inte sprider det så kommer det aldrig att spridas. Så fort Abu Bakr blev muslim, radiyallahu anhu, så lyckades han övertyga Uthman ibn Affan, Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah. Och alla dessa var en av de var bland de största sahaba, radiyallahu anhum. Sen blev profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam döttrar muslimer, och Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Ungdomarna som vi talade om började samlas kring profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten gick runt i Mekka och kallade folk till islam i 3 år. 3 år senare hade de lärt sig tillräckligt och har bildat en kropp, bildat en grupp som förstår sitt syfte och sitt uppdrag. De var ungefär 40 personer. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams da'wa var inte hemlig utan den var offentlig. Tänk er en person som ska varna folk för döden eller för helvetet, för en eld, men håller sitt kall hemligt. Det skulle inte gå ihop. Det som var hemligt däremot, det var organisationen. Det var var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och sahaba samlades. Det var vilka de var, vem som hade blivit muslim. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams da'wa hade ett väldigt tydligt mål redan från dag ett. Och det var att sprida islam och att islam skulle tillämpas. Islam är inte en teori. Det är inte vissa filosofier eller vissa teorier som bara ska undervisas, som muslimerna ska memorisera. Islam kom för att tillämpas. Islam kom för att det ska styra världen. För att islamiska reglerna ska levas enligt. Allt profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde syftade till det. Och vi kommer nu att se framöver hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och sahabas handlingar gick i den riktningen. Ofta hör man att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 år i Mekka endast kallade till tawhid, endast kallade till iman. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde mycket mer än så. Men när man, som vi sa i det förra avsnittet, tawhid, att det finns en gud, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, iman, det innebär i praktiken att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda som dyrkas. Det innebär inte bara att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda skaparen. Det innebär också att profeten Muhammad, att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda skaparen, den enda lagstiftaren, den enda domaren, den enda som bestämmer vad som är rätt och vad som är fel. Allt det här ingår i vad iman är, ingår i tawhid. Och den skulle inte ha någon betydelse om det inte hade någon praktisk tillämpning, om det inte manifesterade sig i verkligheten. Idag presenteras islam oftast som en religion som bara behandlar människans relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså dyrkan och andaktshandlingar och dhikr och Quran och dua. Men islam är mycket större än så. Islam behandlar allt i livet. Och islam har regler för exakt allt. Människans relation till sig själv, mat, kläder till exempel. Eller människans relation till andra människor. Avtal, mellanhavanden, relationer och människans relation till Allah subhanahu wa ta'ala, dyrkan och andaktshandlingar. الله سبحانه وتعالى سير قرانا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Alltså idag har jag fullbordat, Allah subhanahu wa ta'ala säger, denna dag, eller idag har jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er min välsignelse i fullaste mått, och jag har beslutat att islam är er religion. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger en annan vers: ma farratna fil kitabi min shay, och ingenting har vi förbisett i denna koran, alltså i denna bok. Alla svar finns där, allt som har med livet att göra. Och det var precis det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam arbetade med. Att få Allahs ord att vara det högsta. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger i en hadith: Allah subhanahu wa ta'ala upphöjer sannoliken folkslag med Koranen och förödmjukar folkslag med den. Hur kan ett folk upphöjas med Koranen och ett annat folk förödmjukas med den? Det är samma Koran. Så hur funkar det? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam förtydligar detta i en annan hadith när han sitter i Medina med några sahaba. Då tittar han på solen och sen tittar han på sina följeslagare som sitter omkring honom och säger: det kommer komma en tid då kunskapen kommer att berövas från folket. En sahabi vid namn Zaid ibn Labid al-Ansari frågade profeten sallallahu alaihi wasallam. Han sa: ja Rasulullah, hur kommer kunskapen att berövas när Koranen finns bland oss? Och då föreslår han till profeten, han säger: wallahi ya Rasulullah, vi kommer att läsa den här Koranen och vi kommer låta våra barn och våra hustrur läsa den, och vi kommer låta dem låta deras barn och deras hustrur att läsa den. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam svar var inte det som Zaid ibn Labid förväntade sig. Han sa till honom: må din mor förlora dig, ya Ziyad, och jag som trodde att du var den kunnigaste i Medina. Brukade inte judarna och de kristna läsa sina böcker men inte leva enligt dem? Och det är det som islam handlar om. Islam kom inte för att vi ska läsa eller memorisera texterna och haditherna och Koran, eller kunna läsa Koran med en fin röst. Islam kom för att tillämpas. Islam kom för att reglera vårt liv så att vi kan leva enligt med islam. Och om islam inte tillämpas i livet och i samhället och i hela vårt liv, så finns inte islam i praktiken. Profetens da'wa var alltså inte hemlig alls. Som Ibn Hisham skriver i sin sirabok så spred sig islams kall i Mekka redan på ett par dagar. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam träffade en man som hette Amr ibn Abasa redan i början av sitt da'wa i Mekka, de första 3 åren. Den här mannen kom och sökte upp profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och sa till honom: ja Muhammad, ma ant? Vad är du? Han sa inte vem är du, han sa vad är du? Så profeten Muhammad svarade honom: jag är en profet. Han sa: vad för profet? Så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allah subhanahu wa ta'ala har sänt mig med tawhid, med förenandet av släktband och förstörelser av statyer. I den här hadithen sammanfattar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam islam med några ord bara. Han säger att Allah subhanahu wa ta'ala skickade mig med tawhid, med aqida, med livsåskådningen. Han skickade mig med förenandet av släktband, alltså relationer mellan människor, och förstörelse av statyer. Och statyerna på den tiden var symboler för makthavarna. Alltså att de påstod att statyerna tog dem närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Så statyerna var symboler för vissa makthavare som styrde och ställde på den tiden. Så när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger att jag ska förstöra statyerna, det innebär att han ska förstöra det politiska systemet som folket levde i. Amr ibn Abasa svarade: hur många har du med dig? Hur många personer har du med dig? Alltså hur många följare har du? Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam svarade honom: jag har en tjänare och en friman. Men på den tiden hade han mer. Han hade cirka 40 personer. 40 muslimer som hade blivit muslimer den tiden, som var hans följeslagare. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam visade oss att islam inte följs av antal. Du kan inte veta sanningen efter antalet följare. Sanningen är sanningen även om det är en person som följer det. Och falskheten är falsk även om alla följer det. Det spelar ingen roll om du har många följare, det är många som kommer på dina event eller det är många som följer dina åsikter och som träffar dig eller som gör som du säger. Sanningen mäts med bevisen och inte med någonting annat. Inte med resultatet heller. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sa till honom: "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Och varna de som står dig närmast, alltså kalla din familj, din stam. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bjöd då hela Bani Hashim. Han bjöd dem på mat och planerade att börja tala och kalla dem till islam. Och det här är ett exempel som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam visar oss. Han lär oss hur vi ska bära da'wa. Föremålet med bjudningen eller med den här middagen, det var att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skulle tala. Det var inte att bjuda dem på middag. Det var inte att få dem att äta, att göra dem mätta. Så det är okej, det är bra att kunna komma på olika tillvägagångssätt för att kunna sprida islam. Någonting som passar folket man ska kalla till. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bjöd hela Bani Hashim på mat. Alla åt och profeten förberedde sig för att börja prata efter att maten var klar. Plötsligt innan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam började tala, eller han började tala, så ställde sig hans farbror Abu Lahab upp. Och han sa: "Ja Muhammad, detta är dina farbröder och dina kusiner. Detta är din familj och din stam. De är här samlade, så tala öppet men lämna religionen åt sidan. Var medveten, ja Muhammad, om att dina stamfränder inte har någon möjlighet att stå emot alla araber. Det är bättre för din familj och din stam att de låser in dig än att Quraysh och andra araber ska göra det. Sannerligen, ja Muhammad, har jag aldrig hört om någon som har orsakat så mycket ont och så mycket skada för sina stamfränder som du har orsakat. Och föreställ dig att du var i profetens situation. Det är första gången du ska prata om islam, första gången du samlar folk för att förmedla islam, så får du det här svaret. Och innan att du ens har pratat någonting." Kolla lite på Abu Lahabs ståndpunkt. Abu Lahab visste att islam fanns. Abu Lahab visste att islam spreds. Alla i Mekka visste om det. Det betyder att da'wa inte var hemligt. De visste om det. Det var därför han kunde besvara profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sådär. Under hela den här kvällen så satt profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tyst. Han sa inget. Han kallade dem för att prata, men han pratade ändå inte. Och det är också ur ett da'wa perspektiv viktigt att inte prata när spänningen, när atmosfären är spänd. Om någon redan har pratat negativt, innan du pratar någonting, så kan det vara svårt och det kan vara, folket kanske inte mottar. Det kommer inte vara mottagligt det du kommer prata, även om det du säger är bra, även om det du säger är rätt. Så profeten sallallahu alaihi wasallam valde att inte säga någonting den kvällen. Och för att säga någonting bra, säga någonting viktigt som kräver att folk lyssnar, så krävs det att klimatet inte är laddat. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam undvek det. Men betyder det att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte gjorde någonting? Han tog det som en ursäkt. Han började skylla, men det går inte, folk vill inte, folk bryr sig inte. Folk har andra intressen. Bryr sig om andra saker. Folk vill inte lyssna på mig. Varför ska jag göra problem? Varför ska jag säga saker? Nej. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tog lärdom av det som hände. Han bjöd dem en gång till. Han gav inte upp. Han bjöd dem en gång till. Och han bjöd även Abu Lahab. Men den här gången skulle han göra det på ett bättre sätt. Direkt efter maten stod han upp och började prata. Och han sa: "Jag lovprisar Allah och jag tackar honom. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Jag söker hans hjälp Jag tror på honom och jag förlitar mig på honom. Och jag vittnar att det inte finns någon gud värd att dyrka förutom Allah. Och tänk er att de här orden sägs till ett folk som dyrkar statyer. Och han säger att det finns ingen gud förutom Allah. Profeten sallallahu alaihi wasallam vet inte vad resultatet kommer att vara. Det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan inte förutse utgången av det här talet. För det han säger är problematiskt. Alla de här har dyrkat statyer väldigt länge. Och nu kommer en man som förstör alla de här statyerna på en gång. Det stämmer att man ska ha god moral. Och man ska tala gott. Och man ska inte tala om någonting som de andra inte gillar. Eller man ska inte tala i en laddad atmosfär. Och skapa spänningar och tjafs. Men det betyder inte att det ska ske på bekostnaden av islam. Utan vi ska sprida islam. Bara för att vi kan förlora vårt jobb. Bara för att vi kan få lite mindre i lön. Bara för att vi måste byta ett jobb som vi är bekväma i. För att kunna be Jum'an. För att kunna be våra böner. För att kunna tala sanningen. För att inte acceptera orättvisor. Så betyder det inte att vi ska hålla oss fast vid det här jobbet. Eller vid det här skolan. Eller vid det här umgänget. På bekostnad av islam. Vi måste ha fokuset rätt. Vi måste ha rätt prioritering i det här livet. Islam är vår högsta prioritet. Och allt i vårt liv, allt annat ska cirkulera kring det. Det går inte att blanda sanningen med falskheten för att folk ska acceptera. Att säga lite gott och lite ont och börja prata i det som folk önskar att höra. Islam är det finaste budskapet och det ska presenteras precis som det är. Och muslimer måste vara stolta över det. Man ska kalla till islam, kalla till sanningen, men man ska använda sig av de bästa tillvägagångssätten och omständigheterna. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortsätter. Han sa, en vägvisare ljuger aldrig för sitt folk. Och en vägvisare på den tiden var en person som letade efter bra platser för sitt folk. Alltså när de reste, när de gick ut i karavaner, när de reste till olika platser. När de skulle belägra, när de skulle hitta en plats att sova. Så behövde de en säker plats. Och vägvisaren var den som bestämde platsen. Men den här vägvisaren, när han gick och sökte plats, så var hans en av sitt folk. Han skulle sova med dem. Så om han valde en dålig plats så skulle han genomgå samma svårigheter som de genomgår. Så han skulle aldrig ljuga för dem. Så det här var ett uttryck som han använde på den tiden. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna ra'ida la yakdhibu ahlah." En vägvisare ljuger inte för sitt folk. Wallahi, om jag hade ljugit för alla människor hade jag aldrig någonsin ljugit för er. Wallahi, jag svär att jag har sänts till er i synnerhet och till alla folk i allmänhet. Wallahi, så kommer ni att dö så som ni sover. Och ni kommer att återuppväckas så som ni vaknar. Ni kommer att ställas till svars för era handlingar. Och det blir antingen ett evigt helvete eller ett paradis för all evighet. Ja Quraysh, och folket av Quraysh, rädda er själva från elden. Sen vände han sig till Fatima, hans dotter. Han sa, Ja Fatima, dotter till Muhammad. Rädda dig själv från elden. Jag kan inte erbjuda er någonting annat från det här jordelivet. Eller någonting av livet efter. Förutom om ni vittnar att det inte finns någon gud förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och att Muhammad är hans sändebud. Och där avslutade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hans tal. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam förväntade sig det värsta. Han visste inte vad utgången var. Men han vet att för några dagar sedan bara, innan han ens talade om någonting, så fick han ett starkt motstånd. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lät aldrig konsekvenserna vad det som bestämde vad hans handlingar skulle vara. Han tänkte inte att okej, nu kommer de inte gilla vad jag säger, nu kommer jag få problem, nu kommer jag inte ha något skydd, nu kommer jag att hatas av alla. Och Waraq ibn Nawfal berättade att han skulle bekämpas av sitt eget folk. Men han lät inte de här konsekvenserna och följderna bestämma hans handlingar, utan han hade fullt tillit till Allah subhanahu wa ta'ala, och Allah subhanahu wa ta'ala stödjer den som litar på honom. Den första som ställde sig upp efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tal var Abu Talib, hans farbror. Han sa: vi hjälper dig gärna och vi tar gärna emot ditt råd och vi tror fullt ut på det du säger. Detta är dina stamfränder. De är här samlade och jag är en av dem. Jag är däremot den snabbaste att göra det du önskar, alltså att skydda dig. Gör så som du har blivit befalld. Wallahi, så kommer jag att skydda dig och försvara dig. Men jag kan inte lämna Abdul Muttalibs religion. Abdul Muttalib var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams farfar, alltså Abu Talibs far. Direkt efter så ställer sig Abu Lahab upp och han säger: wallahi, detta bådar inte till någonting gott. Stoppa honom innan någon annan gör det. Abu Talib svarar då Abu Lahab och han säger: wallahi, jag kommer att skydda dig ja Muhammad så länge som jag lever. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam blir lite glad. Bli glad såklart av att Abu Talib vill skydda honom. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nöjer sig inte. Han vill ha en större publik. Så han stiger upp på Safa-berget och han börjar ropa: ja sabaha, ja sabaha. Och det var det man brukade ropa på den tiden när man behövde hjälp eller skulle uppmärksamma en fara. Och när alla människor samlade sig, när alla kom från alla stammar, inte bara från en stam, alla människor skyndade sig till att lyssna på vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade att säga, så skulle profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam börja sitt tal. Och vad som hände och vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, det fortsätter vi med i nästa avsnitt inshallah. Och då kommer vi att prata när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams da'wa sprids och hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommer att bekämpas. Hur kommer Quraysh, hur kommer araberna på den tiden att stå emot det islamska kallet att bekämpa profeten? Vad kommer tillvägagångssätten att vara? Barakallahu fikum för ni lyssnade och jag ber att sprida denna podcast om ni tycker att den var bra. Och vi ses nästa vecka inshallah när vi går igenom hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommer att bekämpas och det islamiska kallet kommer att bekämpas av Quraysh och av araberna. Så håll ut, så ses vi inshallah nästa vecka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.